this coffee? Yes, I am. Well, I'm a disc coffee. Yes, I am. Välkomna ska ni vara till avsnitt 105 av Discgolfpodden med mig Simon Tärbrand Sävström och med dig Rickard Sköld.
Ja, det stämmer. Ja. Denna veckan också.
Precis. Det här radarparet byter vi inte ut i första taget.
Nej.
Så är det med det. Det är måndag när vi sitter och spelar in här nu och ni som lyssnar kanske lyssnar på en torsdag när detta släpps eller någon annan dag, det vet vi inte.
Nej.
Men välkomna ska ni vara till våran lilla låda.
Vi har konstaterat att vi är ganska trötta, men vi kan nog hålla uppe energinivån här ändå, tror jag. En liten stund.
Ja, men exakt. Det har varit en sån riktig måndagsfeeling för oss båda här i känslan. Så vi är lite sega, men det brukar på något sätt medföra energi när man trycker på den här rackarns rekordknappen. Så det är bra. Det kan vi behöva.
Vad ska vi prata om idag då?
Jo, nej men jag har fått förvånansvärt många som har frågat mig om... I och med att jag har gått över till att kasta enbart Innova-diskar så är det många som är nyfikna på lite mer hur min bag faktiskt ser ut. Och det var också något vi teasade om i vintras här med att vi skulle gå igenom det vid tillfället. Så tänkte att vi kanske gör det nu då. Så det är kul att folk bryr sig, eller på att säga. Så det gör mig lite glad.
Ja, jag tror också att våra lyssnare är hyfsat intresserade av att prata eller lyssna på snack om diskar.
Ja, generellt. Ja, jag ska inte ta åt mig all äran. Det är mycket diskarna som är intresserade. Men så jag tänker att vi kanske börjar med det och sen lite nyheter och lite annat snack inom discgolfens värld generellt och lite Pro Tour och lite annat. Mm. Så blir det nog ett fint avsnitt av detta, tror vi.
Ja.
Mm. Men härligt då. Då tänker vi att vi hoppar in i min in the bag. Hur den ser ut just nu i alla fall. Det är på något sätt ett levande dokument, som man säger. Och i vanlig ordning, som jag har förstått det, ska man väl börja med de långsamma diskarna. Vad säger du om det, Rickard?
Ja, det tycker jag.
Ja.
Det känns rätt.
Då har jag något som du kanske inte är helt beredd på här.
Nej. Spännande.
Visar jag upp för Rickard.
Nej. Piranha?
Jajamän. Så nu hoppas jag att Michael Källström och Claes Nordin lyssnar och är de stolta över mig.
Men var har du fått den ifrån och vad ska du göra med den?
Ja, exakt. Ja, den är ju inte så lätt att hitta. Men jag lyckades hitta den på Tradera faktiskt, som jag köpte med glädje.
Ja.
Men jag har ju letat efter någon liksom långsam disk som påminner lite om bergen som jag kastade mycket förr. Den ligger inte riktigt likadant i handen, men den påminner ganska mycket om det flykten, om en sån här trög och halvstabil disk liksom. Och nu är jag liksom vant med lite med releasen och så ja, men det känns det gött att ha den liksom, som en lite så distance control disk. Så den har jag väldigt kul. Den har nog inte tillverkats på många år, tror jag.
Nej, det måste varit länge sedan.
Ja. Och sen har jag ju en Rhino då, som du har ju kastat i många herrans år. R-Pro är ju den platsen du har kastat mest också, va?
Ja, precis. Ja, men absolut. Jag brukar ju bäga två sådana och en mer överstabil plast, Champion. Där har vi den.
Ja, precis.
Och det blir bara en. Till att börja med.
Ja, faktiskt. För jag skulle vilja hitta någon R-Pro lite mer inspelad också. Men än så länge så är det en ny då som jag har. Men jag har också faktiskt då en inspelad Rhino X. Vilket är lite, kanske lite otippat. Det var en disk som inte riktigt slog igenom så mycket som man kanske trodde. I alla fall enligt min uppfattning. Jag ser inte så jättemånga kasta den.
Den ska ju vara då en lite mer överstabil version av Rhino.
Ja, nu är den jag har är faktiskt tvärtom. Det är en DX och är ganska inspelad. Så, ja. Men jag gillar ju det för att då har ju den liksom stannat lite i växten nu då. Så det känns bra. Också liksom ganska trög disk. Så det var lite kul ny bekantskap.
Men sa du nu att du liksom söker efter en inspelad Rhino?
Ja, du har väl just några sådana, kan jag tänka.
Titta bakom mig här. Jag tror jag har ungefär 40 stycken sådana.
Ja, det är bra. Kanske får klämma och känna från någon då.
Ja, det är bara att känna. Då kan du kan få välja en.
Ja, vad gulligt av dig.
Ja, sen kommer du nog spela in den här ganska gött ganska fort. Jag vet inte hur mycket du har hunnit kasta med den du har, AirPro.
Ja, men jag har haft den nu ett par månader. Det innebär tyvärr inte så många rundor. Så mycket hinner jag inte spela här på våren. Eller tar mig inte tiden, orken och så vidare. Men den har börjat, jag börjar känna mig trygg med den, och den funkar jättebra med mina så här forehandinspel och sånt också. Och ja, nej, jätteglad över Rhinosarna.
Så tänk det... att det tog dig så många år.
Ja.
Trots att jag har gjort promotat denna så jag mycket. Vet, samma sak med Dennis Augustsson, tror jag. Jag tror inte han kastade den innan nu. Ja, nu.
Nej, jag såg ju också att han har börjat kasta den nu i underordnet. Är också lite Andreas Medin som har påverkat honom där, kan tänka mig.
Ja, men det borde ju kunnat skett tidigare också.
Ja, ja, absolut, har rätt. Men när jag nu säger det, så såg också något klipp där med Dennis när han kastade den med glädje. Så nej, fina diskar. Och jag har ju vad blir det? Fyra putters till, men två är ju samma, och det är mina putters som jag var rätt tidig på att välja. Och sen hade jag någon runda som jag inte testade dem. Och sen så bara, jag går tillbaka till dem. Och så är jag, nu är jag jätteglad över dem. Det är Aviar X i JK Pro Plast. Alltså Juliana Korver. Den lite mer greppiga om man jämför med en KC, som kanske är den vanliga annars. KC Pro, alltså Can Climb Plasten, som är ju lite mer slick liksom. Så lite greppigare, och Aviar X är också då lite stabilare. 2302. Ja, men superkul faktiskt. Och putta med dem. Så jag inser ju också att man får ju lite mer glid än, jag hade en ganska lång period jag puttade med berg innan. Sen har jag ju puttat med P2 och Rekos och Judges och Deputies och allt möjligt innan det, är så sett. Men det är ju ganska mycket effortless distance i de här.
Ja, det är ju alltid min rekommendation att man ska ha en putter som är alltså gjord för det. Så man får det där glidet liksom.
Ja, så det var lite så här missa högt i början av ren ovana liksom.
Precis, det var ju aerodynamiskt den jävla.
Exakt, den vill ju flyga.
Ja, exakt. Och så grinn luft och sånt under sig.
Ja, precis. Men nej, så har jag haft ganska många runder där cirkel 2-puttningar känns jättebra. Så det är kul. Sen har jag min andra struggles, men det är en annan sak. Och så två kastputters, en som har varit med rätt länge i bagen, en Luster Champion Aviar 3. Aviar 3 är en ganska underskattad innovadisk, skulle jag säga. Aviar X3 är ju lite fler som kastar, tror jag, lite mer stabilitet. Men den här är verkligen sån här spikrak så. Nu är den lite inspelad så åt under det stabila hållet, men jag lägger ofta på lite hyzer, så då tycker jag att det underlättar. Och så platt och fin, bra både back and forehand. Grym disk. Och ett av mina experiment nu då under våren här har varit en Myth heter den, från Infinite Discs. Som jag har i en premiumplast som jag kastar med. Flyger ganska långt alltså. För en putter. Lite sådär typ. Jag hade ju Praxis från ThoughtSpace Athletics under en period. Och den här känner jag kan liksom kan vara jämförelsebar med att komma så pass långt före våran putter som den också gjorde då. Så det är lite kul. Och nu är det inte en Innova-disk, men det kan jag väl tillägga då att jag får kasta allt som är Innova-made.
Och det är ju då Infinite Discs och kanske något mer. Millennium också kanske?
Ja, Millennium, och jag får även kasta gamla Discmania till exempel.
Ja.
Som är Innova-made då.
Ja, just det. Men Millennium, då har vi ju ett annat avsnitt.
Ja, precis.
Vi får gå igenom det. Där har jag kastat en hel.
Då får ringa tillbaka både Nilofar och Lundmark och gänget.
Jajamän.
Kastat mycket Millennium också.
Ja.
Var ju väldigt stora förr i tiden och kanske inte riktigt lika stora längre. Men det är just rätt så många Innova-sponsrade som också liksom är sponsrade av Millennium, kan man ju säga. Då, eller har samarbete med dem. Till exempel Heimberg och Philo Brathwaite och några till.
Ja, precis. Heimberg kastar ju Draco då till exempel, som är en Firebird-variant. Och Greg Barsby har ju signatur på Scorpion.
Ja, Scorpius. Exakt. Ja. Så finns det väl en som heter Falcon som är lite Destroyer-liknande också, va?
Ja, Den är lite, den är nog mer speed 13 tror jag.
Mm, okej. Okay. Det kanske är Scorpius som är Destroyer liknande.
Ja, exakt. Mm. Ja, exakt. Men jag tror inte den är liknande. Jag tror det är en Destroyer.
Ja, jag fattar. Ja. Det är liksom samma mål och plast och allting.
Ja, jag tror det i alla fall. Ja, nu sitter vi blir lite killgissning här. Mm. Men ja.
Mm, nej, men det, så men det är
ju... har jag haft i bagen en del och den är ju lite mer bredrimmad. Så.
Fattar. Mm. Jag har kastat ganska lite Millennium om jag ska vara ärlig. Och jag har liksom, ja, jag har någon hemma i samlingen men den är ganska nytt tillskott som jag inte hunnit experimentera med ännu.
Nej. Nej, men jag tror att de har experimenterat mycket, alltså Innova har experimenterat mycket genom Millennium och liksom tagit så här, ja, men om vi tar en leopardbotten och så sätter vi på en Firebird-topp liksom. Mm. Vad händer då?
Ja, men sånt är kul. Ja. På tal om Calvin Heimberg.
Ja.
Toro är ju något som jag har kastat
hela förra året.
Ja, hela förra året och även då detta året. En överstabil pattern approach eller långsam midrange eller vad man nu vill kalla det för.
Mm.
Väldigt trevlig. Den konkurrerar lite med piggen som jag faktiskt inte har i vägen just nu. Piggen har gått in och ut lite. Jag hade en period där jag var väldigt nyfrälst i den. Och sen så hade jag någon period där jag kände att den fastnade lite på något sätt. Så gick jag över till Toron lite mer. Och det är också så här, har man både Toro, Pig och Rhino och så vidare. Det blir ju lite många i den slotten till slut känns det.
Ja, men du är också lite grann, det som utmärker dig är att du har så otroligt mycket diskar med dig när du är ute och kastar. Här har vi alltså räknat upp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modeller och det är bara putters.
Ja.
Och lyssnarna ska inte tveka kring att du har alltså alla med dig alltid också.
Ja, visst. Och nu har jag ändå, sen jag gick från min pound som jag hade innan till en frid som jag har nu, frid 1, så gick jag ju från att ha typ 32 diskar till 27 diskar i bagen. Så jag har ändå färre diskar nu än jag haft innan. Men jag har fortfarande ganska många molds som du säger. Men det är också lite, jag tror också det är lite fler molds just nu med tanke på att det är fortfarande en experimentperiod lite grann. Att testa lite nytt liksom. Plus att jag har några som jag vill spela in då. Som till exempel när Rhino X-en kanske ryker när jag får en inspelad Rhino till exempel.
Ja, och så är det bara en tidsfråga innan du tåron ryker och piggen är tillbaka.
Så kanske det kan vara faktiskt. Ja. Inte alls omöjligt. Jag vet att du är en god förespråkare av den.
Ja, du ska få testa några inspelade också.
Ja, men för fasken. Jag har, om vi fortsätter på midrange-slotten här då, så har jag mina en rak midrange i Mako 3 som är en ganska ny Halo Mako 3 och sen har jag även en inspelad gammal Kona Panis Mako 3 som är min understabila midrange. De är jag ju jätteglad över. De har ingen bid, vilket ju inte jag är något större fan av, och sköna faktiskt både backhand och forehand, vilket jag tycker är väldigt, väldigt trevligt. Och sen något som vi nämnde lite i försnacket här innan vi började spela in. En ny kärlek. Och det är den som heter Star Jay. Som ju anspelar på Blue Jay då. En fågelsort som inte riktigt finns här i Sverige. Men väl i USA.
Vad är den då är lite mer överstabil än en Mako 3 eller?
Exakt, så det är liksom nästa steg upp då. 5401 i de siffrorna. Så den är också då beadless. Den kanske har någon sån här micro nano bead eller någonting. Ja. Men känslan är ju liksom beadless. Den är jag superglad över, för det är sån man kan trycka på liksom och lita på. Så jättekul faktiskt. Och sen ytterligare ett steg upp i stabilitet då kommer vi till en platt fin Star Cayman eller Cayman. Och det är speed 5,5 på den då. 204. Har du kastat den en gång?
Ja, jag har en sån. Eller några tror jag. Men inte fastnat. Eller det har väl varit lite MD5 för mig då. Gamla MD5.
Just det. De är nog ganska liknande.
Mm.
Så om vi går till fairway drivers så har vi ju, det här är ju, nu kommer vi upp till de diskarna som jag liksom nästan alltid har kastat på något sätt. Innovas fairway drivers, så de ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Vi har ju både då Leopard 3, har jag en ganska understabil inspelad och en ny Halo teamstampad och väldigt trevlig faktiskt. härligt grepp i de nya Halo-plasterna tycker jag. Så, mm. så där, det är sådana liksom som jag kan få ganska, så här, ganska mycket längd i för en Speed 7 på en full flight eller Heiser Flip eller något sånt. Så det känns kul utan att få den där stora faden som man ju gärna får annars när man ska kasta 100 meter eller strax däröver.
Mm.
Och en inspelad T-Bird, Avery Jenkins-varianten, för att ha typ en Leopard 3 med lite mera fade, lite mera stabilitet ändå.
Mm. Kör du Champion eller Star?
Jag är en Star-kille generellt, så jag har faktiskt ingen av mina drivers i Champion Plast.
Nej.
Sen har jag två Firebirds, en ny, en inspelad. Det är ju en staple, som man säger, i min bag. I och med att jag är lite uppvuxen på forehandkast, eller vad man ska kalla det för. Och där är den ju klockren. Men något som jag har uppskattat mer och mer är faktiskt att använda den också på backhand, vilket jag inte har gjort jättemycket historiskt, av någon anledning. Men de senaste två säsongerna så har jag börjat kasta mer och mer backhand. Och framförallt min inspelare känner jag att den kan jag verkligen få en flykt ur och sen ändå veta att den kommer. Liksom.
Mm.
Så det är en skön disk. Det är en sån... Alltså alla som spelar discgolf på en ganska hög nivå eller vad ska man säga, en seriös nivå då. De har ju ofta någon sån typ av disk i sin bag, vill jag påstå. Den här liksom överstabila fairway disken, det kan vara en FD3, det kan vara en Fellon, det kan vara en vad heter de mer? Pioneer kanske?
Ja.
Och sen finns det Thunderbird som är en snabbare T-Bird, kan man säga det.
Ja, jag tror det är så de marknadsför den.
Ja, men då så. Men det finns ju också T-Bird 3, menar jag. Men den är mitt emellan typ. För den är Speed 8, tror jag.
Ja, just det. Den är också kastad. Det är en Barellas signaturdiska.
Exakt. Så det är de här jag kör ju mycket de här klassiska Innova Molesen liksom, när det kommer till de snabba. Så jag kastar faktiskt inte jättemycket Thunderbird, men jag vill ändå ha den med mig typ. För mig är den ganska så stabil.
Mm.
Generellt de flesta jag haft, så att de kan jag lita på, vilket ju är viktigt ibland.
Ja, jag är också alltid en i vägen, men den vill jag nog påstå är relativt modern, ett modernt poet.
Ja, i förhållande till de andra Firebird och...
ja precis, jag tror att Thunderbird är nog 10-tal liksom, 2010-talet.
Ja, det kan
jag
nog
tror vara. Det kanske till och med var designat för till Macbeth när han var där.
Inte alls omöjligt. Ja, du har ju en sån röd champion, va, som du har kastat sen Jesus gick i kortbyxor, som man säger.
eller
sen 2010 då.
2016 eller någonting då.
Så länge vi har känt man där, va?
Ja, exakt. Ja.
Så det är alltid kul med såna här gamla trotjänare. Och om vi går upp till distance drivers då, så har jag ju en sån här superstabil, bredrimmad, fast dock bara Speed 11 faktiskt, men den känns väldigt bredrimmad. Det är en Star Max då, som
just det.
Det är liksom min överstabila skipdisk, kan man säga.
Mm.
Och ja, bra för sån här typ forehand flex och såna här saker, och även backhand om man ska liksom ta sig runt något hörn eller något. En skön disk som inte är så jättevanlig här i Europa, men den är ganska vanlig i USA, tror jag. Och sen har jag ju min, på tal om trotjänare då, en gammal Excalibur inspelad rackare som är min, så här, den använder jag när jag kör typ Tomahawks eller sådana overheadkast, eller typ numera, att Excalibur är en överstabil, snabb driver, men i och med att den här är så inspelad så har den typ flipp i sig, men ändå så här kommer tillbaks på slutet, så den kan få såna S-kurvor utan att behöva liksom trycka över den, om det makes sense.
Ja, nej, men det så brukar jag ju säga om vissa diskar som jag har bägen också, som är väldigt inspelade.
Mm.
Alltså dels min en Rhino då, och ja, Pig också, att för de är ju i såna plaster, så att de är ju flippiga, de diskarna.
Mm.
Och liksom, men jag tycker ändå att de står emot vind ganska bra.
Mm.
Att den det är inte så stor skillnad om man kastar dem i motvind eller i vindstilla liksom.
Nej.
Det finns något inneboende i det, att de vet att de är överstabila egentligen.
Ja, men exakt. För mig, du tyckte det så fint något annat avsnitt när vi pratade om något liknande, att de har, i och med att de är så inspelade så är de lite understabila, men de på något sätt har en low
integritet kanske.
Ja, integritet och en low speed stability på något sätt. Så när den börjar slakta ner och så fejdar den ut, för då kommer den ihåg att den är överstabil på något sätt.
Mm, ja, exakt. Ja, just det, fan, jag är en rhino igen. Jag håller på att ställa mig på ökan.
Nej. Och det tycker jag att den har i sig. Mm. Och sen kommer vi till det här, min favoritslott när det kommer till eller snabba diskar. Och det är ju de här 12-speedarna, destroyerna. Och jag räknar in också min, jag har ju faktiskt en Cloudbreaker 2 då, InnovaMade DD3. Men det är ju också praktiskt taget en destroyer, får man ju säga. Den, för mig är den i alla fall den slotten då. Så den är med, och sen tre stycken destroyers. En inspelad, lite poptoppig Ricky Wysocki Raptor Destroyer, som är min far flyer. Den kan jag få på riktigt långa kast med om jag har en bra dag. Och sen två lite nyare, en som är liksom snäppet stabilare än en Raptor och DD3, och en som är ganska beefy då. Motvinds eller flex destroyer. Så jag brukar vilja ha minst 2-3 destroyers, gärna 4 i bagen. Framför, beroende på bana såklart, men ska man spela till exempel Alevit som jag öppnar nu snart, så är det ju en utmärkt disk att ha för en sån som mig som inte klarar att kasta midrange på de hålen. så där har vi det. Är du nöjd, Rickard?
Ja, du hade ingen race.
Nej, bra fråga. Det har jag faktiskt inte. Jag har haft race i bag väldigt, väldigt många år, men det var ett tillfälle på Åland där den flippade för mig, och så sa jag bara nej, nu får det vara nog. Och sen dess har jag nog syndat ett par gånger i och för sig då, och tagit in den igen. Alltså, det är en fantastisk disk, don't get me wrong, och det finns sådana som är jätteöverstabila också, men jag var så kär i mina pre-flight number rates som jag hade, och sen dess, de nya jag har köpt efter det, jag har inte varit riktigt den känslan. För då har de nästan varit för stabila, och då tänkte jag, men då kan jag lika gärna ha med en destroyers liksom. Men det gäller bara att hitta rätt. Det finns ju så många varianter. Alltså, hitta rätt individ så att säga. Så det är en slott som jag tänker ibland att jag hade behövt. För det är ett lite långt hopp från Thunderbird till destroyer ändå. Så det kommer nog faktiskt dyka upp en Wraith så småningom igen.
Den ortodoxe Innova spelaren skulle ju också reagera på att du har 18 modeller i vägen, men du har inte en enda rock.
Nej, det är mycket riktigt. Det finns många som hade svurit över det. Jag får be mig ursäkt till Carl Ulvenen till exempel, ja. Som är en riktig rock-ambassadör.
Ja, men sen måste vi också reda ut det här, för du och jag säger ju märket olika. Jag säger Innova. Och det ser Innova.
Ja, jag blandar och ger. Det är liksom som kaviar och kaviar. Och liksom, jag är upp och ner med höger och vänster. Men Innova är väl den försvenskade varianten, och Innova är väl den amerikanska då, om man ska sammanställa
ja,
det.
Ja, exakt. Ja, precis. Och jag har ju alltid sagt Innova. Alltid. Oh, men det kan man väl säga. Men någon gång för 10 år sedan, när det också började bli att man kunde se mer på discgolf och sådär, och höra amerikanerna prata om det, då märkte jag att de säger ju Innova.
Men det är som innovation det. Liksom.
Ja.
Förutsätter jag att det han spelar på. Så nej, men så det beror lite på vilken dag.
Ja.
Helt enkelt. Jag tycker båda funkar alldeles utmärkt.
Men jag tror också, det skulle vara intressant att höra om det är någon som sitter och lyssnar här nu som tror att den kastar eller har fler olika molds än Simon i bagen. Då får ni gärna höra av er. 18 stycken hade Simon här.
Ja, det är många som har färre diskar än så.
Ja, exakt.
Så ja, det är lite maxat.
Ja, det som funkar för den.
Ja, jo absolut. Och många brukar ju säga det, att det är bättre att ha färre molds och ha flera inspelningsgrader av de moldsen istället. Och jag köper det absolut. Men jag tycker också det är kul med olika molds på något sätt. Jag vet inte varför. Och det, ibland kan liksom kännas som att det är... Visst, jag hade kanske kunnat byta mellan... Ja, men till exempel om jag spelar in flera Js, så kanske jag inte behöver Mako 3 till exempel till slut. Men ja, det är också lite så här uppspel eller inspelningsfas nu. Ja, det känns gött. Det är roligt.
Ja, men exakt. Något annat som är roligt som jag kom på nu, det är att vi kan kontrastera din in the bag här mot Thomas Ekströms in the bag från 1995.
Nice.
Men då tänker jag, beskriv igen vad du ska ha perannan till.
Jag vill ha den som en trög inspelsdisk eller på korta hål från tid.
Just det, och här har vi då Thomas Ekström, det är ju alltså, han är även känd som Larsa och professor Plast och en av grundarna till Latitude 64, som inte hängde med här. Men i hans väska 1995, då hade han då två stycken piranhas. Piranha 1, 175 gram, mycket sliten, för hål upp mot 90 meter. Perfekt driver för den som vill kasta hårt hela tiden.
Ja, exakt.
Det har hänt ganska mycket på diskfronten också, när en piranha kallades för driver. Och sen hade han Piranha 2 då, 175 gram reserv som håller på att kastas in. Sen kastade han ju tre stycken Vipers och så Aviarer då, fyra stycken, varav en puttar med. Jo, sen tror jag att han använde då för sina riktigt långa kast och kastade han Whippet.
Ja, det är en gammal, den med hunden på va?
Ja, exakt. Och det är ju den tror jag inte produceras längre, men den är alltså då Speed 6.
Och då kallades den för typ ultra lång driver eller något när den kom ut?
Ja, det står nog fairway driver på den i och för sig. Men okay. Ja, jag tror att han var ju ändå känd för att kasta väldigt långt på den där tiden. Så,
ja, men kastar man 95 meter med en piranha piraya så är det ju rätt bra jobbat.
Ja, det finns ju berättat lite i discgolfboken om VM-turneringarna där på tidigt 90-tal, eller mitten av 90-talet. Där Thomas då också vann VM-guld i pargolf 2 år i rad faktiskt med tillsammans med Fredrik Granåsen. Och då var de imponerade över just hur långt de kastade. Det finns ett citat här som är: det som överraskade amerikanerna var kanske främst hur långt de kastade. Thomas har ett av världens absolut främsta tryck i utkasten. Kanske det bästa. Även svenskarnas flitiga användare av aviar överraskade jänkarna. När Thomas och Fredrik plockade fram en aviar på 120 meters hål och dessutom kom fram till korgen stod amerikanerna bara och gapade.
Häftigt. Det hade jag gjort idag också kan jag säga.
Ja, exakt. Jo. Det är lite, de var ju, vad kan man säga, pionjärer på det där.
Mm.
Ja, det var kul att göra den jämförelsen.
Ja, men det var ju alldeles utmärkt. Det är kul, lite historiens vingslag.
Ja. Ska vi hoppa in i något annat?
Ja, ska vi ta en liten jingel?
Ja. Vi hade ju lite hyllningsavsnitt 2 gånger i rad till Europa och vilken frammarsch vi är. Mm. Och vi får ju bara mer och mer rätt hela tiden, Simon.
Ja, det är så kul att få vatten på sina kvarnar.
Ja, och då har vi ju Anniken Sten. Det här är ju lite old news nu. Det är väl nästan 2 veckor sedan när det här släpps. Men att hon vann Texas State Championship. Och det var ju inte den första man trodde kanske av de europeiska damerna som skulle gå och vinna.
Nej, en otrolig insats och snittade 60 ratingpoäng över sin rating och blev den sjätte raka nya segraren på FPO på Pro Touren, vilket är lite häftigt.
Ja, just det.
Det har inte varit två stycken som har vunnit, eller en person som har vunnit två ännu.
Ja, exakt. Ja, vi har haft 3 stycken europeiska damvinnare på Disco Pro Tour i år på alltså 5 deltävlingar.
Ja, är det 5? Jag tror det var 6 stycken, men kanske inte.
Nej, 5 stycken är det.
Ja, jag räknar nog in någon A-tier eller något transit. Men ja. Det är... Nej, precis ja. Det var ju Salonen på Chess där. Och så, ja. Var det ju Tatar.
På Waco.
Exakt. Och så nu Anniken Sten från Norge. Häftigt, häftigt.
Ja.
Hon verkar vara en väldigt bra tjej för övrigt. Så det, ja. Det är kul när... Eller, det gäller ju alla de 3, måste jag ju säga. Så sätt. Men det är kul att de representerar europeisk discgolf på ett föredömligt sätt.
Ja. Och sen apropå vinnare så fick ju Jeremy Colling vinna för första gången på väldigt länge nu i helgen när han vann, vad heter den då? Den här Persimmon.
Ja.
Vad heter den?
Persimmon Ridge tror jag.
Ja, just det. Precis.
Väldigt ja, lite så oväntat och väldigt roligt för honom. Han är ju en discgolfambassadör ute i fingerspetsarna som man unnar allt gott, känns det som.
Ja. Ja, och han har ju inte vunnit en 8-year sen han vann Waco 2018, alltså för 6 år sedan. Så att, ja, det var på tiden.
Ja, och det var inte så att det var ett, även om det inte var en del av Disc Golf Pro Tour, så var det inte ett jättedåligt startfält för det.
Nej, nej, nej.
Så det är ju coolt.
Och en 8-year som sagt också, så att det, ja.
Mm. Så, ja, häftigt faktiskt, det får vi ju säga. Och sen, vad var det jag tänkte på mer? Vi var inne på någonting, jo, men ändå pratar om Pro Touren och personer. Skulle vi komma in på lite skador och sånt?
Ja, det kan vi ju prata om också. Sen, nej, men som jag har förstått det så är ju Eagle är ju på gång och ska spela Music City Open om, ja, det blir ganska snart va? Är det helgen?
Ja, det kan nog vara. Det närmar sig i alla fall. Och så. Sen har jag sagt många gånger att han ska vara med på den tävlingen och den tävlingen. Men han har hela tiden skjutit på det. Men vi hoppas att det verkligen är dags nu. Alltså inte att han liksom på något sätt förhastar sig och skadar sig igen. Eller att det blir värre. Men ni förstår säkert vad jag menar. Att han saknas ju ute på touren helt enkelt.
Mm. Och det har ju, alltså Paul Macbeth har ju inte, han har ju nästan lyst med sin frånvaro när man tittar högt upp i resultatlistorna i alla fall. Men han har ju också någon axelskada sen tidigare, som han skjuter upp någon operation och kör någon stamcellsbehandling eller liknande. Så där har vi ju lite förklaring till det i alla fall.
Ja, och nu tror jag att Stokely har hoppat av touren och ska väl kanske operera sig ändå nu. Men jag är inte helt hundra på det, men jag tyckte mig höra att det var så. Så det är många som har det tufft. Det var ju Calvin Heimberg som han hoppade också, avbröt någon tävling eller inte dök upp eller vad det nu var, och haft strul med sin, vad jag tror, armbåge för det är i alla fall forehand, som lite likt Eagle, att han liksom inte kastar forehand och så. Sen är det ju, måste man ju säga, sen han kom tillbaka ändå och bara kastade backhand, så har han faktiskt gjort det ganska bra. Så det är ju det är som är tanken på det liksom. För visst, han har varit en backhand-dominant spelare, men de två senaste åren, säsongerna kanske tre till och med, så har han ju fått in forehanden som en ganska så viktig del i sitt spel. Och det är ju ärligt talat också de åren som han har blivit framstående på touren. Så det måste ju betyda någonting, tänker jag. Så det är ju ett avbräck liksom. Men han kämpar på. Så det är skönt att han inte behöver hoppa av i alla fall.
Ja, han behövs verkligen. Sen har vi den eviga följetongen här. När ska Tatar bryta 1000-vallen när det gäller rating?
Ja, precis ja.
Och där var det uträknat så, som jag kunde läsa mig till, att om hon nu i helgen som var, för det är ju ratinguppdatering för oss då imorgon, det kommer ju vara ett faktum på torsdag när det här släpps, så då vet vi ju svaret. Men som jag förstod det så hade hon behövt snitta 1012 i tävlingen nu då som var i helgen. Tyvärr då så snittade hon bara 1006.
Mm.
Så det ska ju inte vara så att den går upp imorgon. Eller har gått upp nu då i tisdags. Vi får se om det är fel uträknat.
Nej, men det är en spännande följetong på något sätt. Det är en historisk händelse när det inträffar. För det vill jag ändå säga att det kommer göra. För det vet man ju alldeles klart. Men det är ju den allmänna känslan.
Mm. Nej, men och hon får ju se upp lite nu. För nu är det ju andra som kommer. Vi pratar om hon Scoggins. Som spelar ju, hon har ju ändå 9,84. Spelar hon sådär som hon gör nu. Eller har gjort många gånger. Under en månads tid. Då kan hon ju bli snuvad på att bli första.
Ja, precis. Precis, det kan ju ändå bli. Det är ju knappast att hon går upp det så högt den här gången, Owen. Men hon kommer ju antagligen ta steg i den riktningen. Och då är det inte många steg kvar nästa gång.
Nej, precis.
Och så om Anniken Sten fortsätter att leverera på 1000 plus nivå så. Även om hon ligger ganska långt efter just nu. Men det kan ju ändå att hon helt plötsligt har hittat nytt. Vad ska man säga, tagit nästa steg på något sätt. För det är en sak att göra 1000 rated runda, men om man gör det 3 gånger på samma tävling dessutom, det är ju ganska häftigt. Sen har du en liten anekdot kopplat till en NPO-spelare vid namn Gavin Rathbun, är det så, Rickard?
Ja, precis, jag har gjort en väldigt grund djupdykning i Gavin Rathbun.
Du dök när det var en sån här skylt dyk ej, var det så?
Ja, precis, ja, men lite så. Jag tog det försiktigt, dök liksom horisontellt kan man säga.
Förhoppningsvis inget magplask.
Nej, exakt. Nej, men jag har ju reagerat på här nu att han har väl stått för en viss framfart på touren, skulle jag vilja påstå. Han ligger 11 totalt också i totalställningen. Men det som framförallt är förvånande är att han överhuvudtaget är med där och spelar egentligen. Men jag kollade upp lite så här bakgrund och så. Jag har följt honom lite. Jag tror, undrar om inte jag hade honom som någon så här bubblare på VM för ett antal år sedan.
Han kan ha varit med. För det är ju inte Jake Hebenheimer du tänker på då.
Nej.
Nej, precis. Men han känns som att han är lite samma skrå, en sån här semidålis men som ändå är grym liksom, och dyker upp då. Både han och Hebenheimer, och det finns ju även Babcock till exempel som är en sån.
Ja, nej, men precis. Och Rathbun, han är ju ganska ung, jag tror han är 26 eller sådär, och har ju ändå varit med då på touren några år. Och jag har ju ändå trott att han kommer bli en sån där absolut toppspelare som är med och tampas om segern liksom. Men han, jag har kollat lite bakgrund här då, och han, alltså han började ju, han är ju ungefär samma ålder då, han började ju liksom med att komma in på den här juniorscenen för 10 år sedan då kanske ungefär, och var ju då i konkurrens liksom med Anthony Barella, Adam Hammes och Isaac Robinson bland annat, så det är en väldigt bra generation han tillhör, och han vann också då United States Amateur Championship 2016, bland annat då före Adam Hammes som var tvåa. Jag tror att det var särspel där, för de hade nog samma resultat faktiskt. Och det var då han liksom, ja, men tänkte att nu ska jag väl köra någon proffsvariant här och börja ta emot prispengar och sånt. Och sen 2020 då så har han torat ordentligt. Och det året, 2020, för 4 år sedan, då cashade han på alla 26 deltävlingar som han ställde upp i. Och bara det är ju ganska imponerande. Sen då 2021 så fick han krångel med en axel. Det var lite här då som min förvåning kommer in. För att han var ju skadad och opererade axeln. Han tvingades operera den. Det blev liksom sämre successivt under 2021. Så de där resultaten får man ta lite med en nypa salt. Men opererade sig, var borta från touren i 8 månader ungefär. Har enligt egen utsago då också tappat den bekväma längden från 200 meter till ner till fisiga 170 meter. Ja, men i alla fall. Nej, men han har väl varit påverkad och liksom fått hitta någon bekvämlighet i det där efter då, från 2022 och framåt. Men han hade ett ganska stökigt 2023, alltså förra året. Då, alltså, eller en ganska halvtaskig säsong helt enkelt. I förhållande till vad hans och kanske sponsors förväntningar var. Så han valde att inte förnya med Dynamic Discs då, som var hans sponsor. För att det var inte tillräckligt bra helt enkelt. Och det var väl helt rimligt. Jag tror inte han har någon agg eller något sånt han har uttryckt på det sättet. Utan det var bara, nej men då blir det inte värt det. Och gick ju också ut på bland annat Instagram och mer eller mindre meddelade att han skulle ta ett break. Och har själv sagt, jag tror han var med i Tour Life, heter den podcasten med Brody och Paul Juleborg. Att han... Ja, nu egentligen under den här vintern funderar på att han kanske inte ska vara discgolfare längre överhuvudtaget. Och sen hände det någonting ganska lustigt då. Det låter så på honom själv som var ganska oväntat. Men han har då en flickvän som heter Destiny Haugabuk, tror jag.
Haugabuk.
Haugabuk. Haugabuk. Jag säger det på Illinois-dialekt. Jag har ingen
aning. Coolt.
Och hon... Det föll sig så att hon fick jobb på Disc Golf Pro Tour. Alltså som någon så här retail organizer. Och därmed var tvungen att åka runt på alla de här tourdatumen. Hon skulle ju ändå vara med där. Vilket ju då står ju Gavin Rathbun där och liksom har en öppen bag och inte så mycket pengar att tora för. Men helt plötsligt så blir det ju ekonomiskt helt gångbart att göra det. Och rimligt att hänga med helt enkelt. Jag vet inte exakt upplägg om då om hon får boenden betald av arbetsgivaren helt enkelt. Som då råkar vara Disc Golf Pro Tour. Och då har han hakat på där såklart. Och gjort det väldigt, väldigt bra. Han har ju bland annat då så kom han ju sexa redan på första tävlingen på Chess Invitational. Och så kom han sexa nu då på Texas State Championship. Och det är ju ganska imponerande.
Men är han verkligen osponsrad nu? Det är han väl inte?
Jo, jag tror det.
Ja, det är så.
Jag tror det. Ja. Vi kan ta en snabb dubbelkolla bara.
2 hours later.
Ja, alltså han är ju sponsrad, eller han är osponsrad när det gäller tillverkare som jag förstår det i alla fall. Ja, men det står någonting på hans Instagram om Double Eagle Disc Golf, men det är ju någon återförsäljare då.
Ja, någon pro shop, ja.
Ja,
ja, nej, men du har nog rätt. Han är nog märkeslös, ja.
Ja, precis. Och han gör reklam liksom för Warlocks, och han har någon Tour Series Warlock och sådär. Men det är ju inte samma sak som att vara i ett team på det sättet då.
Nej. Nej, men exakt. Och men var inte han också sponsrad av Discmania en kort period?
Jo, det tror jag. Det var han nog fram till 2021 då kanske.
Mm. Ja, för mig detta. Men okej, okay. Men det är ju kul att sådana individer hittar tillbaks till discgolfen på något sätt, liksom att det var meningen att han skulle tora, det låter det som.
Ja, nej, men det, alla gillar ju en solskenshistoria.
Mm. Ja, men det, tack Rika för att du delade med dig av det.
Det var så lite så.
Gött. Min nobla herre, är det något mer som vi vill ta med i detta avsnitt 105?
Nej, vad skulle det kunna vara? Nej, det var oerhört häftigt att ha med Jesper Lundmark i förra avsnittet, måste jag säga.
Mm, vi har fått, det kan man ju nämna, vi har fått glada tillrop kopplat till det avsnittet och till Jesper. Och många som har sagt att, ja just det, när vi nämnde att hans diskar där med Fuse och Pure och de här, liksom, ja, jag har liksom en Lundmark Pure och en Lundmark Fuse och de är min favorit och liksom sådär. Det är ju kul att man liksom, att, jag tror att det är många som liksom fick ett ansikte, eller åtminstone då en röst, eller ansikte om man följer oss på Instagram i alla fall då, på ett namn som man har hört mycket om. Men kanske inte då så mycket mer, med tanke på att det var ju så länge sedan han la diskarna på hyllan offentligt åtminstone. Och dessutom så är han ju ganska inkognito och använder inte sig av sociala medier och så vidare och så vidare. Så det kändes som liksom en gärning på ett sätt, liksom att lite som Henrik Hagman sa, att discgolfsverige måste fatta hur grym han var på något sätt.
Mm.
Och att han inte ska glömmas bort.
Nej, precis. Och jag har ju också sådana här minnen, för att han spelade ju fortfarande till viss del när jag började spela och tävla och sådär. Och han, jag vet liksom att när det var SM 2014, så var det sådär att man kunde diskutera vem som skulle vinna och så i MPO. Och så plötsligt såg man liksom, oj, Jesper har anmält sig. Okej, ja då vet vi. Och så mycket riktigt så gick han ju vann också. Liksom. Och jag tror nog att han hade haft ett antal SM-guld i sig även efter det. Även med den formen han liksom har haft då. Det är nog en sån person, tror jag.
Mm. Ja, på tal om att vara en sån person. Jag tror både du och jag är den typen av person som blir lite ledsna när man tänker på sådana som Jesper Lundmark och Birgitta Lagerholm, och det finns flera svenska, listan kan vi göra ganska lång av sådana som har slutat för tidigt då, om man är egoistisk och tänker ut efter liksom ett svenskt discgolfperspektiv. Sen så har de ju fullständigt rätt att göra det, såklart, och dessutom goda anledningar på olika sätt, men jag tror du förstår vad jag menar här.
Ja, men absolut. Jag känner likadant. Men det är skönt att veta att de själva, de du nämner, känner att de har gjort rätt och inte ångrar någonting.
Ja, precis. Och till exempel Birgitta då, som jag nämnde, Biggie kallad, som vi hade i avsnitt 2. Hon sa ju till och med att hon ville sluta ännu tidigare. För att hon ville ju sluta direkt efter ett VM-guld. Så nu är jag klar med det här, liksom, tack för mig och så vidare. Så kan det också vara. Liksom. Det kan vara åt det hållet. Men nej, det är på något sätt att man verkligen hade hoppats att vissa av dem skulle köta på lite till. Liksom.
Ja.
Eller för en del göra comebacks i MP40 eller FP40 eller vad det kan vara.
Men det är ganska häftigt att tänka på också, att en mätt och nöjd Bigge som ändå har nått sina mål och känner sig klar, ändå, jag tror ändå gick och vann typ 2 EM-guld efter det.
Ja, säkerligen. Ja. Och hon är en krigare alltså.
Ja, det kan man lugnt säga.
Mm. Jag känner mig inte som en krigare idag. Jag är helt slut.
Nu stänger vi butiken, tycker jag.
Jag tror
men det var väldigt roligt.
Ja, det var rätt.
Snacka discgolf.
Ja, det är alltid bra. Och det är gött att köta med dig dessutom och komma i form lite efter att ha haft en lite trög dag.
Ja, det är samma, Simon.
Ja, hoppas att vi kunde skapa något liknande åt er som lyssnade. Vi hoppas det i alla fall.
Så vi är snart tillbaka igen.
Ja, men vi är ju det. Så håll utkik och så hörs vi snart igen.
Ha det bra.
Hej då. See me driving after tea.
just looking good. I got a disc bag full of tricks. Yeah, I got them spinning. I'm listening to music you can't hear. I got my magic plastic in the air.
Yes, I am.